Varmt välkomna till denna nyinstiftade podd som vi kallar för En podd för Sverige. Jag som sitter här vid mikrofonen heter David och med mig här så har jag även Annie som ni kommer att få höra alldeles strax. Men först kanske vi ska prata lite grann omkring varför har vi valt det här namnet En podd för Sverige. Där har vi kanske, Annie, du kanske har en teori om vad, minns ju vad vi, hur vi tänkte när vi satt och pratade om det
här. Oh. Precis. Det var inte lätt att hitta någon namn på det här och vi försöker ju slå ihop huvudena och komma på någonting bra, något bra namn på det här och vad är det vi vill med det hela och ja, vad ska vi säga? Du hade en hemsida som heter
Sverigeradarn.
Sverigeradarn. Och då skulle vi inte ta det namnet utan den sidan skulle vi lämna till att kunna lägga in olika, kanske andras poddar och så här jobba ihop någonting och kanske, ja. Men hur som helst, en podd för Sverige.
Och vi sänder ut de här programmen genom hemsidan helt enkelt då, Sverigeradarn. Och vi kommer använda Sverigeradarn till lite mer än vad den används till tidigare. Vår förhoppning är för att vi ska få ut fler poddar, flera röster
och flera avsnitt.
Och att vi också kanske eventuellt ska försöka få ut debattartiklar och insändare och kanske krönikor och så vidare, nyheter, så att det händer lite mer på den här sidan. Och en sak som vi har tagit initiativ till nu, det är ju den här podden då, En podd för Sverige. Och kanske lite ironiskt nog här nu, så det första samtalsämnet som vi kommer gå in på här nu i den här podden, det kanske inte handlar så jättemycket om Sverige. Gamla Sverige, kan man säga. För du, Annie, du har ju faktiskt varit i Finland nu under helgen som var.
Precis.
Och då tänkte jag höra så här, vad gjorde du egentligen i Finland?
Ja, jag åkte dit då för att det är, jag är född i Finland och ibland måste man åka dit och hämta lite syre. Det är ändå så olika att vara i Sverige jämfört med i Finland. Den här gången så råkade det vara så att, eller varje år så är det ju, man firar Finlands födelsedag, klart och tydligt. Så då tänkte jag, då slår jag ihop det med en hemresa då.
Du sa precis så här att det är väldigt stor skillnad att vara i Finland och vara i Sverige. Kan du ge några exempel på känslan och varför det känns så pass annorlunda att vara i Finland som jämfört med att vara då i Sverige?
Ja, från att förr har varit ett och samma område. Och jag tror att, jag gissar nu bara, kanske vi kulturellt var mer lika varandra för ett par hundra år sedan eller så. Men med tiden och historien så har det utvecklats i två olika håll då. Det, nu gissar jag så liksom. Men, eller så har vi kanske alltid varit väldigt olika. Jag vet inte hur det skulle vara om du skulle bo i Finland och så skulle du år efter år vara där och så tänker du att så åker du till Sverige och hur, alltså det blir ju det finns ju plus och minus på båda sidor.
Det har ju sagts tidigare också att man har ju hört då att när det gäller då våra grannländer, till exempel Finland och Norge, vi har ju Finland i öst och Norge i väst, så sägs det ju att vi svenskar, vi är mer lika norrmännen genetiskt sett, så att säga. Alltså vi är närmare besläktade med norrmännen. Men däremot att vi skulle vara närmare, kulturellt sett, så skulle vi vara närmare besläktade med Finland och finländarna. Det kanske inte är så konstigt i och med som vi nämnde, eller var inne på lite tidigare, att Finland har ändå tillhört Sverige tidigare. Mer än vad Norge har ju tillhört Danmark tidigare.
Precis. Ja, men det kan nog stämma att svenskt och finskt, det har ju liksom krupit isär på grund av senaste århundradens historiska händelser och krigen naturligtvis. Så att jag tror att karaktären har ju liksom, och sen har man ju Ryssland på andra sidan också. Sen har ju varit en massa trassel med dem då, liksom genom århundradena. Så att det har ju utvecklats någon slags förhållningssätt, överlevnadsförhållningssätt. Och där tycker jag framförallt att liksom, om man tittar så här på gamla filmer, alltså nu tänker jag så här 60-tal, 70-tal, där Sverige började deviera långt från vad Finland är, att alltså det här 68-rörelser och sånt där, liksom, det fanns liksom, det är liksom, det tror jag blev en riktig sån här, vad heter det när det blir som en delare?
Ja,
vad heter
en vågdelare, eller
vad säger man? Där hände ju mycket, så att de här, då har det blivit två olika kulturella samhällen på något vis. Att, pratar man med 40-talister, alltså de som var igång på 68 och så här, alltså det är liksom en bubbla jämfört med den finska bubblan. Så det, liksom, det finns ingen, det finns liksom, det är väldigt lite igenkänning på något vis. Att i Sverige har ju liksom, det har fått vara det här liksom, det lugna och trevliga, och man har råd att grotta ner sig kanske i liksom så här mycket personliga och problem, och man gör filmer om det, och man lever, man ja, det är liksom, det är inne i sig själv. Och så åker du över till Finland då, där liksom det här, ja, någon slags medvetenhet att ja, men, oj, vi måste liksom hela tiden försöka hålla ihop, och vi måste pusha och hjälpa varann, och liksom, det finns inte tid att man håller undan så här kanske emotionella problem, det finns liksom inte plats för det, för man måste klara vardagen också, ekonomi och ja, vardag.
Men är det inte lite så också, tror jag, att i Finland så har man länge tittat på, sen man blev självständig då, så man kanske tittar lite också på vilken väg ska vi gå framåt här och utvecklingen. Och då tittar man mycket på hur utvecklas Sverige i olika frågor då, så att säga. Eller ja, på olika plan.
Fast ändå och, inte alls.
Att man tittar på Sverige, ja, först då, och så ser man, ja, att, hur gör man där. Ja, men det här skolsystemet, det verkar ju funka jättebra. Vi kopierar, ja, och tar efter. Och sen när man tittar på andra delar, så kan man se att ja, det där funkar inte så bra. Då ska vi inte ta efter från Sverige. För att man säger, har ju sagt det tidigare, om man tittar på det svenska skolsystemet, det har ju havererat då. Men alltså, då har man ju sagt att i Finland så har det fungerat mycket bättre, och då har man ju sagt att det är för att de har vårt gamla skolsystem. Det kanske inte riktigt är sant, jag vet inte.
Jo, nu var det flera grejer där. Men alltså, skolan i Finland är ju en produkt från det svenska, alltså sättet att tänka och så. Så det är ju gamla svenska skolan som lever kvar i Finland. Händer mycket grejer nu, men det har varit så. Den gamla svenska skolan, den höll 60-talet, 70-talet, 80-talet. Och så, sen börjar det ha hänt någonting nu. Men jag tänker, det du säger att Finland har liksom kunnat iaktta och välja, det håller jag inte alls med om. Utan Finland har liksom med nöd och tvång hamnat i ett spår där de liksom rullar på i. Att utvecklingen är ett nödtvångläge. Men absolut så finns det ju, jag ska säga, finlandssvenskarna framförallt har ju ett väldigt mycket öga på att vad händer i Sverige. Hela tiden jämföra sig. Det är alltid sådär storebror Sverige. Vad händer där? Åh, vi måste bli som Sverige. Okej. Och sen har de ju med senare år också sett att okej, vi kanske inte ska. Ja, det börjar bli lite så att ja, så upplever jag att det var.
Att man kan se Sverige i vissa. I vissa samband kanske man kan se Sverige då som ett skräckexempel kanske, och i andra
som ett föregångs,
som ett föredöme då. Ja.
Precis.
Det. Och men för att gå över till lite mer vi backar bandet lite grann och går tillbaka till den här helgen som var.
Ja.
Det fanns ju en anledning till att du valde att fara över just den här helgen.
Precis, just den här helgen. Och 6/12, det är ju Finlands födelsedag då, som firas varje år. Det brukar vara officiellt vara bal på slottet, presidentpalatset. Och sen är det då, har det varit olika tåg som, alltså vanliga människor ska också få fira ute på stan. I alla fall har det varit så förr. Nu har man ju börjat undra vad det är som gäller där. Men, och ett av dem är ju någon slags studenttåg då, anordnat av de som går lite mer officiellt. Och sen har det varit andra tåg då som är mer eller mindre kontroversiella. Och de har ju varit intressanta att åka dit. Det här är första gången också som jag ser dem, att vad handlar det här om? Men det som jag tycker nyckelfrågan där är att finnarna själva börjar undra om de får överhuvudtaget gå i de här tågen, eftersom ledningen, politiker kollektivt ifrågasätter de här tågen, att få du marschera för och fira ditt land tillsammans med andra, får du gå ett fackeltåg. Och så har det eskalerat och blivit någon slags, ja, då blir det så här politiska motsättningar och bråk om det här, och oj, liksom det var tidvis rejält kaotiskt. Men det känns som, det var så många som gick i det här så att säga vanliga fackeltåget då.
Ja.
Så.
Ja, och du skickade lite bilder också till några av dina bekanta här som var kvar i Sverige, bland annat till mig. Och jag kunde ju se ett tåg där med en hel del flaggor, stora finska flaggor. Och det var rätt många flaggor, det var ganska så tätt också, kan man säga. Och jag tror inte att jag har sett något liknande faktiskt tåg någonsin här i Sverige, där man har haft så många svenska flaggor i, så pass tätt i ett stort led. Här, så att, det är mycket det nationalism.
Ja, och då, det finns ju olika tåg då. Det var tre olika kan man säga. Och det som du beskriver nu, det som jag skickar bilden på, det var så att säga ytterhögen då. Och alla de här, de är ju liksom på samma plats eller position i staden. Ganska centralt. Och eftersom jag var där, man anlände på morgon, så hade jag chans att titta och fotografera de här olika tågen då. Och finska flaggor är fint, så skickade den bilden då. Och då står de framför riksdagshuset då uppställt. Och det var väldigt lugnt så, liksom just där då. Men det var väldigt, väldigt mycket poliser. Jep. Jo, det var väldigt, väldigt flaggtätt. Men sen så var efterkommande demonstration efter det, ett par timmar efter. Och då var det fackeltåg. I och för sig, det här föregicks, det som, de här med alla flaggorna, det föregicks av ett fackeltåg genom staden, och där var det ganska skrikigt, men det var väldigt väl organiserat och väldigt mycket folk, skulle säga. Alltså lätt 500.
Ja.
Det tror jag.
Ja. Men det var ganska ljust ute också, det var ju inte sent på kvällen, så det här fackeltåget då, vad gav det för effekt under dags? Jag tänkte att fackeltåg blir ju väldigt tydligt och signifikant när man gör det under kvällen sen när det blir lite mörkare. Men det...
Ja, det första fackeltåget som sen ledde bort till riksdagshuset där, så det hade redan blivit mörkt. Så att, och det gick ju längs Köpgatan, det var väldigt, väldigt mycket folk ute i affärs, liksom den julhandeln. Och sen med flaggorna först, och sen ställde de upp sig där vid riksdagshuset och håller tal. Och sen påföljs det då någon timme senare med ett ytterligare tåg där oppositionella då hade, alltså vänstern då, ställt upp sig massivt och var väldigt skrikiga, och det var mycket poliser och mycket spärrar, det var hästar och så att, men själva jag tittade ju från sidan jämt på det här, men alltså det såg ju väldigt, själva tågen var lugna, ska man säga. Det var
Men kände du att det fanns någon känsla då när du var där då som besökare från Sverige? Kunde man känna av stämningen, att upplevde det som att man själv då såg det som någonting kontroversiellt där, eller tror du att det kändes väldigt, väldigt naturligt ändå att
det var väldigt centralt att det handlade om att hedra. Att hedra, det är så mycket krigsoffer naturligtvis. Och var och en i Finland har ju alltid någon släkting eller sån närstående som har gått bort. Så det är lätt att minnas det här och vilja hedra det. Så det var liksom känslan över de här tågen. Så de här skrikinslagen var ju, det var tråkigt på något vis, för att det andra tåget gick sen också över, man går till en gravplats då, som okänd soldat. Ja, och där sätts upp hundratals ljus också. Och sen gravar för även fallna soldater. Stort fält. Och där var det tyvärr unga som inte riktigt kanske förstod det här med att hedra. Och de sprang, stod på gravarna. Inte soldatgravarna, men andra privata familjers gravar där. Och i något läge försökte de kasta saker också på tåget då. Men det dök upp poliser sen också. Så att... Så jag vet inte hur man tänker då, om man liksom klampar runt där på gravstenar och mellan och trampar och ska skrika och hålla på. Så att, men det var tydligen något nytt, så hade de inte gjort förra året. Så att,
Det du pratar om nu, det är alltså fråga om, det dök alltså mot demonstranter, mot det här tåget då helt enkelt.
Ja.
Även i Finlands nationaldag då, när man ska hedra. Dels att man ska vara glad över landets frihet, och sen också att man hedrar då de som har offrats sina liv, och även många som har skadats då såklart under när man har kämpat för landets frihet.
Ja.
Men även där då så dyker det upp då motdemonstranter. Du nämnde att det var ett nytt fenomen.
Ja, det här har väl inte varit... Nej, men det här nya var ju framförallt att de rörde sig på kyrkogården. Det var ju många som tyckte det var väldigt märkligt att... Men så, ja, det var ju mycket journalister där, både från statsmedia och andra. Många gjorde poddar och inspelningar och analyserade här.
Och när du var där, då smög de omkring där och fotograferade och lyssnade mest och tog in information. Eller var det så att du hamnade i konversation med några personer där också?
Nej, men jag vill ju passa på att höra mig för, liksom, vad tänker vänsterfolket, vad tänker högerfolket? För det, man får väl se dem som uppdelade så då, liksom, att man skulle kunna säga att den vanliga nationalistiskt sinnade finnen som har någon som de har förlorat, så kanske man kan säga, ja, om man nu ska säga att nationalism är höger, så eller, det är väl så man ska, jag vet inte, ska man koppla ihop dem?
Kanske man inte ska göra det, för det finns ju både vänster och höger nationalister, och så finns det ju de som inte gillar sitt land både på högersidan och på vänstersidan. Av någon jättekonstig outgrundlig anledning så finns det ju människor som hatar av någon anledning sitt eget folk och sitt eget land. Det har vi ju massor med exempel på här i Sverige, och det kommer vi säkert komma in på eventuellt senare i programmet, men i kommande program också. Så
Det
har mycket, mycket att prata om där.
Nej, men det var just det här att få chansen att möta de här unga och äldre och ha korta eller lite längre sådär, fråga liksom, ja men okej, hur känner du för det här, och varför står ni och skriker det här nu, liksom, vad kommer det ifrån, och vad är era argument, vad vill ni egentligen? Så det var lite olika, det var blandade resultater, och även högersidan hade ju också så här, jaha, tänker de så liksom om det här, och ja, det var väldigt intressant att få
mina egna erfarenheter här i Sverige när man varit, och när vi har varit i Alternativ för Sverige då, som jag tillhör, det partiet, så har vi varit ute på olika manifestationer och torgmöten, och ibland så är det så att, eller oftast så har man ju då föranmält och fått ett tillstånd ifrån polismyndigheten, så att man vet om att vi ska hålla någon manifestation eller vad det nu kan vara, så att det finns folk som kan säkra tryggheten på plats, alltså polismyndigheten. Och då känner ju oftast de här extremvänstern då, de känner ju oftast till då att det här ska Alternativ för Sverige hålla en manifestation, så de dyker ju väldigt ofta upp då. Men det jag har upptäckt vid de tillfällena är ju att det är oerhört svårt att gå fram till de här motdemonstranterna och få en dialog med dem överhuvudtaget. De senaste exempel i somras här nu då på Sergels torg, när det var en manifestation, så gick jag ju fram för att titta lite närmare på de här vänsterextrema motdemonstranterna. Och de hade ju alltså en stor banderoll fram till, jag minns inte exakt vad de hade skrivit på den då, men bakom där så höll de ju upp stora tygstycken där med hammaren och skäran på, alltså en symbol som symboliserar kommunismen helt enkelt då.
Ja.
Och jag gick ju fram för jag ville ju då dokumentera att de faktiskt demonstrerade med hammaren och skäran. Så att jag tänkte ta en bild på det, men så fort jag skulle göra det så höll de upp den här banderollen framför då. Så av någon konstig anledning så vill de inte att andra ska... Först går de ut med hammaren och skäran, men så fort de andra ska gå fram och dokumentera att de har just hammaren och skäran, då försöker de dölja det. Det är väl ganska konstigt att man då helt enkelt, att man går ut med en symbol och sen så döljer man samma symbol. Det är lite märkligt, lite så här motsägelsefullt på något vis. Men det jag alltid har upptäckt är att det är oerhört svårt att få en dialog med de här motdemonstranterna. Men du fick alltså dialog med motdemonstranter där.
Ja, men det här var ganska intressant också, för att det första eventet som startade på dagen, det var ju, det skulle vara så kallad bokcirkel, var det utannonserat som, på det nya stora biblioteket. Och ja, dit var mediafolk och även finska Ylle var där. Och ja, då var det så här, den blå-svarta rörelsen är väl, ja, det finns en förening är de nu då, som egentligen, de har varit ett parti och vill bli ett parti igen, sa de. Och så hade liksom samlade namnunderskrifter. Och så hade de ställt upp tält där och bjöd på, vad var det? Så här, plättar och med sylt och kaffe och vad det var. Så det var lite så här, ja, folk cirklar runt där. Och sen, och så samlades det vänsterfolk där lite random. Och sen skulle de in på själva biblioteket. Det var helt så här, ska alla de här människorna in nu liksom i det här biblioteket? Hur far kommer det här gå? För då hade det börjat bli lite så här hallåigt då. Mm. Det var lite polis och så här. Ja, okej, men dörrarna öppnades. Folk började strömma in. Och så någon vänsterkille som jag pratade rätt länge med om det här med Hur tänker han att kommunism skulle kunna fungera och liksom vad är de svaga eller starka sidorna i det här, och det var ett intressant samtal. Men han hade med sig en så högtalare då med rejäl volym på innan han, precis han skulle in då, och så på en vagn, och den, och så matas vi in då alla som ville kolla det här och för och mot folk, och alla in genom de här entréportarna, och han kommer med sin högtalare och den dånar, och så jag gick och frågade polisen, så här, funkar det här verkligen? Det kommer ju låta skitmycket där inne. Liksom. Hur tänker ni nu? Nej, men det sköter vakterna om där inne då. Mm. Och så såg jag då att de tog honom i samtal liksom, att du kan inte ha det här, för det bara dånar i hela huset där. Så att, ja, alltså, jag vet inte om han följde med vidare upp sen, eller, men hur som helst så ljudet försvann. Och sen gick de upp på liksom, två trappor upp eller någonting. Och det var sån där, vad heter det? Flöde liksom. Ja, det var märkligt. Vänster och höger folk tillsammans så vandrar upp, så här, massan går upp då liksom, till den här stora salen, och där ska bokcirkeln starta. Och då trodde jag så att nu ska de liksom då blåsvarta rörelsen som hade announced det här, nu ska de liksom kanske ha en mick eller så och prata då, trodde jag att nu ska de säga något. Nej, då var det inte det, utan då folk packade ihop sig jättemycket så här runt något bord då. Och kameran var på. Och så började han prata ett tag. Men så småningom så började liksom vänstern då liksom börja tjoa och i takt och så här. Och sen till slut hörs det ingenting liksom vad de försöker säga. Och bara, ha liksom, hur tänker de? Ja, och så får sitta de där och prata då i yttrandefrihetens anda. Så har de någon slags samtal där. Och bredvid så tjoar och hojtar de här i takt. De sjöng liksom nästan i takt så där att liksom att mot nazister då, för det är vad de kallas då, de här blåsvarta. Och så småningom så, jag orkade inte stå där och gick ut och fika istället, men så småningom så avtog det där. Men sen det som var intressant efteråt, eller jag passade på att prata både med, eller framförallt vänsterfolk där uppe tog jag och hade samtal om. Jag frågade lite om det här med NATO och DCA och sånt där. Mm. Hur pass informerade de verkar vara om det där. Och med intressanta svar. Vi var väldigt överens i vissa saker, absolut. Trevliga samtal. Men så gick jag ut i alla fall. Och sen kom folk ut då, strömma ut efter det där. Och ställer sig kring det här tältet på olika positioner och byter lite. Och där finns ju liksom den intressanta chansen att folk faktiskt möter varann och pratar med varann. Alltså vänster, höger folk. Ja, de liksom kommer i samröre. Jag tyckte det var väldigt positivt. Mm. Och så blev jag intervjuad av en vänster, en trans som hade en filmare med sig också, som frågade om olika frågor, så att, då pratar vi om det, och jag vill ju bejaka samtal och att vi ska få folk ska få höra så utan att bråka liksom,
så det, det du säger här nu, det är alltså helt enkelt, jag tänkte bara dubbelkolla här så att det verkligen var sant, alltså,
okay.
det förekom alltså dialog mellan nationalisterna och de här vänster, vad ska man kalla, kommunisterna helt enkelt, att de kunde alltså föra sansade dialoger sinsemellan.
Ja, sen efteråt, efter det här tjoandet var klart där ute och den grejen då, så att jag upplevde när jag tittade på folk hur de rörde sig där, det var ju små, mer eller mindre större grupperingar, så här kanske 2-3 pers eller kanske var 4 eller så här, så de kunde gå mellan så här och lite kolla in varandra. Så rörde ju sig media också på det här torget lite på olika ställen, och det var ju både höger- och vänstermedia som rörde sig liksom, i kring varandra så där, och så jag upplevde inte att då var någon liksom, det är klart det fanns som sen någon sura min när någon tittade bara, men nej, det var ändå liksom så att det var väldigt intressant.
Ja, det var sansat och det var ordnat och det var
relativt lugnt. Ja, men alltså det var så här liksom, folk går runt på ett torg och vill, folk som vill prata, de kan, mm. de kan gå fram och prata med varandra och liksom, eller filma varandra eller så här. Så
mm.
ja. Det var hedrande för var dem hedrande. Måste jag säga. Ja. Det var hedrande.
Ja. Och det var den första dagen i
det här allt skedde under en dag. Det ja. Var 6-12 då så.
Ja. Ja, 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 men ja. Precis. Och men sen då
ja, det var jättekallt. Det
mer roligt.
Ja då. Det var jättekallt och så var det liksom så här, försöka ta värme och vila ett tag och sen började de här så att säga, för det här var så att säga bokcirkel inom citationstecken då, det här grejen då. Och sen började de här olika tre marschen då som skulle vara lite senare när det blev mörkt och ja, då var det än mera polispådrag på dem var det. Och ja, vad ska vi säga då? Och det var olika mycket motstånd på olika ställen, men framförallt den sista marschen, där var väldigt, väldigt hallåigt. Och de plockade in, jag tror att det var 40 personer de plockade in,
mm.
hörde jag siffror om. De hade också, jag läste i Hälsingens Annat, som den stora tidningen, läste jag där dagen efter, att det hade varit 28 000 som lyssnade på det här... ja, högermarschens tal då, för där var den riksdagsledamot då som deltog, och det hade ju hans kompis politiker, de tyckte att det där kanske inte var okej, men det var det han ville lyfta fram, att ska vi nu hedra Finland, eller ska vi få göra det eller ska vi inte få göra det, så han sa i sitt tal också att vi måste förlåta varandra, sa han bland annat, att i den här tidens anda på något sätt, att så det var, jag tyckte det var bra, ett bra försök till att vi måste ju få kunna vara glada för det land vi har då, eller?
Ja, ja, ja. Det låter ju först rimligt, tycker man ändå, som,
eller?
Ja, som nationellt sinnad person då,
får jag väl säga. Ja, det finns och, vissa fördelar att ja. Ha det nationella och kunna bestämma lite själv och inte,
mm.
ja.
Ja, vi sa ju här också inledningsvis också i början på vårt samtal här att man märker stora skillnader att befinna sig i Finland och Sverige. Mm. Och nu nämnde vi det här lite grann, själva lite känslan, vad vi är inne på.
Mm.
Men vi kan också kanske titta lite grann på om det finns några mer. Nu, ni som lyssnar här, ni har hört och som kanske är insatta också just i det här. Ni som har deltagit i olika typer av manifestationer och sånt där. För er så låter ju det här säkert som musik i öronen när ni hör hur Annie här beskriver hur man alltså har möjligheten att kunna dels kunna föra dialog med varandra och sen också att de här, att det går ganska lugnt till ändå.
Ja, förutom det sista.
Ja, förutom det sista. Men ändå att det, här i Sverige så är det ju helt otänkbart att du överhuvudtaget, här är det då, jag har ju själv varit för en vecka sedan, så var det ju en manifestation också, det kanske också kommer in på lite senare. Mm. Men där det var fullständigt otänkbart att kunna föra någon slags dialog med de politiska motståndarna. Mm. Och det här ser ju också alltid, polisen ser alltid till då, mer och mer tycker jag för varje år, att hålla isär grupperna med längre och längre avstånd. Ja. Och det är säkert också nödvändigt. För att som jag upplever det så är det så att de här motståndarna här i Sverige, de har ju inte så mycket annat att göra än att försöka skrika ut oss då, helt enkelt, nationellt sinnade.
Mm.
Men de har inte så mycket argument egentligen själva. Så här upplever jag ändå som att, eller det du beskriver, låter ju ändå som att de är där ändå utav en anledning och de ändå har någonting som de själva, ja, de har någonting att säga ändå.
Alltså, jag vet inte, jag tycker både på höger- och vänstersidan så var det så här lite uttalanden och åsikter som jag har till på. Jag blev förvånad och de driver det, viss politik åt det hållet och de andra argumenterar. Alltså det var... vad ska man säga? Jag tror ju att om man vill ha väldigt så här makt över sitt land och lite hård styrning, då vill man gärna ha två olika grupper som hålls isär.
Ja,
pang,
ja.
Så. Och de ska helst inte prata med varann. Så att, nej men liksom målet är ju liksom att jag sa till de här finska Yle, det var ju flera grupper utav journalister från finska Yle, och jag sa att kan inte ni köra någon så här debatt mellan ytter polerna då. Mm. Att ha samtal, för att så skulle de i lugn och ro kunna liksom berätta, alltså man tar gemensamma frågor och får höra olika svar, så att den som lyssnar på det själv får ta ställning till att ja, men det där låter väl ganska bra, eller det där skulle inte jag gilla. Men så att det, som försöka mota tillbaka polariseringen även i allmän media. Och han sa att ja, att men det har vi haft. Men sen frågade jag högern om att okej, har ni haft det på TV, såna här ytterdebatter, polariserade? Så han sa att han hade bara hört liksom en, och det var när små partierna hade fått presentera sig gemensamt inför förra valet.
Ja, ja.
Så det var bara tyvärr typ ett tillfälle så. Men så att det vore jätteintressant att liksom undersöka mer liksom, hur tänker man, alltså att ju mer folk kunde fundera, att inte bara ta till sig slagord och tycka emotionellt, utan fundera att okej, okay, vad är min lösning, den, hur skulle den kunna fungera, en konstruktiv lösning, finns det ett logiskt tanke
liksom, ja.
Kan du ge liksom en saklig förklaring att hur skulle det här samhället se ut på riktigt, medtaget tidigare misslyckanden, hur undviker man dem? För det är lätt att säga att ja, men det ska bli bättre. Ja, men okej, men hur ska det bli bättre? Försök berätta för mig hur, utifrån hur vi människor fungerar, klarar vi ett nytt system, på vilka sätt, vad har vi för kapacitet som människor, vad klarar vi inte?
Ja, och men i övrigt då, jag tänkte på själva gatubilden där i, det var väl, vilken stad var det? Det var ju
förstås, det här är Helsingfors.
Ja, exakt, precis. Jag tänkte bara så att lyssnarna inte tror att det var i Åbo eller någon annan.
Nej, det var
så att
säga, Helsingfors.
Lite mer närliggande stad då, utan det var i huvudstaden. Själva gatubilden då, jag menar, Sverige har ju utvecklats mycket mer till ett, av vad man kallar för då, så att säga, ett mångkulturellt, men det kanske egentligen då mer ett multietniskt samhälle. Och där har vi har man ju alltid då kunnat säga att Finland, det har inte gått så långt som det har gjort i Sverige. Är det också en aspekt som du funderar på när du är i Finland jämfört? Ja, kontra, så att säga, att när du befinner dig i Stockholm till exempel då, och
Helsingfors. Det är ju självklart en skillnad, att framförallt nu. Jag satt ju med några kvinnor på kvällen och vi satt och kollade på TV och pratade lite allmänt om så här med kulturskillnaderna och så i Finland och Sverige. Alltså jag tror inte Finland har, de har inte kunnat, alltså det finns inte pengar helt enkelt för att genomföra lika omfattande folkutbytesförändringar som man har haft i Sverige. Och framförallt nu så, Finland har ju ökande och märkbara ekonomiska problem. Jag vet inte om jag skickar fotot åt dig. Jag var inne på bibblan. Och där brukar, bara sådana jättebasexempel. Kommer in på bibblan, förväntar mig att som val ska finnas så här 50 tidningar uppställda på tidningsstället. Ja, då var det kanske 15. Och bara, det är så tydlig signal om hur nu pengarna tryter. Jag såg också en rubrik där jag tror till och med det var, jo, det var 10 000 statsanställda planeras tjänsterna tas bort, de måste spara. Jag pratade med en ålänning på båten och sa att de hade ju dragit in på sjukhus nere i södra, kostar för mycket. Och så tänker jag, men snälla ni, hur långt ska ni orka? Affärer är stängda, det måste sparas överallt. Att ni måste ju börja analysera att ni ger så mycket pengar nu till EU och till Ukraina-frågan, och den måste ju ta emot någonstans, vilket det gör. Men ni måste börja undra, blir det här något bra egentligen? Men här var ju liksom olika devierande, liksom att vi, en del vill fortsätta ge och bygga det här försvaret med, jag vet inte.
Det kanske också kan vara en orsak till att om man tittar då på hur det ser ut i Sverige då, och vi nämnde ju tidigare också hur de vänsterextrema då i Sverige, hur de mobiliserar sig mot högern eller mot då, så att säga, nationellt sinnade eller nationalister. Och att man då helt enkelt att det är så livligt, medan det är då mer, att det är lugnare och det är mer en känsla av att man kan ändå föra dialog då, som du sa tidigare, här i Finland. Att det kan vara så att man är lite måttligare då, på grund av att man kanske är medveten också om att man har kanske inte så mycket alltså landet har kanske begränsade resurser
att spela med.
Man vet att till exempel vi har andra problem som vi måste ta tag i och att det kan vara så att i Sverige så har man alltid haft en bild av att kanske en illusion av att vi har mycket pengar som helst och vi har mycket välfärd som helst. Så nu kan vi hålla på och hitta på andra problem där vi kan tjafsa och vi kan alltså polarisera riktigt ordentligt här. Men att det finns en verklighet som man ser tydligare idag i Finland i och med att man har då kanske mer knappa resurser.
Precis, jag pratade med en kvinna, hon var utbildad inom, hon var ekonom, hon var pensionerad, hon stod också och iakttog de här marscherna. Och hon sa att hon sa bland annat att det är hemskt hur Finland är så oerhört belånat, eller mest belånat, eller hur det nu var. Och att, att pengarna räcker ju inte så. Liksom. Men, vad ska man säga om det? Nej, men det är,
Man kan väl se det då, som, det här är också en ganska naturlig indikation kan man väl ändå säga på då. Man har ju pratat mycket här i Sverige om att invandringen då, framförallt då kanske det vi kallar för mer massinvandring eller nästan på gränsen till, många skulle nog säga det ändå, använder ordet folkutbyte då, med tanke på hur det ser ut nu i Sverige om man jämför då till exempel för 30-35 år sedan.
Är inte det ett officiellt ord de använder inom, jag tyckte någon i riksdagen till och med hade använt det ordet.
Det är väl mycket troligt, men det jag skulle säga då i alla fall är att vi har ju då man har alltid sagt då att invandringen är berikande och dessutom att det ska vara ekonomiskt gynnsamt har man ju också sagt va. Men då kan man ändå se som att om det nu är så att man i Finland då märker själva då att redan i förhand tänker man ju då att vi kan inte ha så stor invandring som Sverige. För vi vet ju i förväg här att det kommer inte funka här, vi har inte de resurserna. Det tyder ju ändå på att man ändå redan från början har tänkt att massinvandring kostar pengar. Men varför har man inte förstått det i Sverige? Eller kan det vara så helt enkelt att man vet redan från början att det här kommer att bli dyrt och det kommer att bli kostsamt? Men det kan ju vara så att man tycker då att om vi ska splittra folket och få mer polarisering i Sverige och få människor att bry sig om andra saker än de problem som man haft tidigare som man har jobbat med, så är det värt då helt enkelt att lägga ner så pass mycket pengar och lägga ner en del av välfärden bara för att få den här splittringen. För det är ju det att man pratar om att man härskar genom att söndra. Precis. Så.
Men här i Finland finns liksom inte ens pengar, de försöker. Alltså, Finland är ju ett fattigare land, så är det ju. Det är ju det. Och det togs upp i talen det du sa, att det finns ju en, framförallt på riksdagstrappan, de talen pratar ju om det här att okej, det kostar så här mycket att ha mångkultur och vi har så här många arbetslösa. Och då valde den talaren att ta det både från högerperspektiv och från vänsterperspektiv. Alltså just den här centrala frågan, vad räcker pengarna till? Så att jag tror att generellt, absolut, så där, jag tror jag räknar ihop, jag pratar med över 20 personer ändå under dagen och från olika grupperingar, att det finns en medvetenhet om knapphet, ekonomisk knapphet. Men visst, de försöker ju göra som Sverige, att de vill vara inbjudande och välkomna folk in och i det här, och så blir det liknande problem, det märker de ju där. Tyvärr, det här med liksom kulturkrockar och så, det blir det ju. Men jag tror att klimatet är annorlunda där, för att finnarna är liksom, alltså de är ju så att de är nöd och tvungna att bita ihop, liksom. Det är liksom, du försöker vara snäll och välkommen så långt du går, men till slut så måste du handla egen mat liksom också. Så att, eller om sjukhus läggs ner, eller var det någon BB som hade lagts ner då, eller jag minns inte, den här ålänningen sa det, han hade rötterna i västra Finland och pratade om de här sjukvårdsekonomiska problemen som var där. Och så det märks ju i vardagen liksom för vanliga människor. Det håller nog tillbaka en viss, liksom, det går inte ut över alla breddar liksom, att nu kan vi vara jätteöppna hela tiden. Liksom.
Nej, jag sitter här och tänker på en sak som kom upp i tankarna precis och, när du pratade om det här. Och det är att en helt annan sak egentligen, men som ändå kan vara intressant att nämna i sammanhanget. Och det var att det var en svensk kändis, skådespelare tror jag, och ska inte nämna vem kanske heller, det är inte det som är det väsentliga. Men som hade varit och handlat på Ullared, där man kan handla väldigt mycket saker väldigt billigt. Och då hade han fått den här frågan om att, vad gör du här? Du behöver du handla? Att du storhandlar här och köper massor med strumpor och allt möjligt här mm. till låga priser. Du har väl ganska gott ställt. Och då har han svarat någonting stimmigt, ja men det vet man inte hur länge man har det va.
Mm.
Och så att i Finland då så kanske man tvingas till att börja hushålla lite med ekonomin.
Mm.
Men egentligen så är det ju så att det spelar ju ingen roll hur mycket resurser man har egentligen, för att egentligen ska man ju aldrig, man ska ju aldrig kasta ekonomiska resurser på någonting som inte är nödvändigt.
Mm.
Utan då är det ju bättre att man spar eller att man kan göra en sänkning av skatten till exempel. Mm. Så att företagen får lite lättare att återkomma, särskilt nu efter man har haft de här nedstängningarna nu under den här covid-perioden.
Mm.
Så finns det ju många företag som behöver kanske återhämta sig. Och
mm.
då är det väl mycket bättre i så fall att göra att man helt enkelt lägger av med allt det här slöseriet och satsa på i så fall att ha man pengar över, ja men satsa på att göra det lite lättare för företagen att återkomma.
Ja, här är ju en skillnad på något sätt. Att i Sverige kan man prata om besparingar på något slags lite mer abstrakt nationell sådär nivå. Medan i Finland så sparandet handlar om vardagen.
Mm.
Liksom. Så. Ja. Det är en stor skillnad där, tycker
jag. Ja, en liten kulturell skillnad kan man säga.
Nej, ekonomisk.
Ja, men blir ju det. För att, ja. Menar, om man då, du nämnde här, du säger det att Finland är ett fattigare land än Sverige. Och mm. det är ju så att kultur, det är ju någonting som, att det är det, att man, det man odlar, så att säga. Va?
Mm.
Och det gör man ju på efter hur verkligheten ser ut och hur folk mm. lever sina liv och hur samhället ser ut, så får man ju anpassa sig.
Man kan ju
så säga, det blir då en kulturell skillnad med tiden.
Men vad man apropå utgifter, det här med NATO, Finland och Ryssland, ska vi prata något om det eller?
Ja, det kan vi väl nämna. Nu är vi ändå inne på, vi är ju här lite österut och nosar.
Ja, vi kliver av båten då, så första gången, alla gånger man åkte över hem då, så första gången nu så hör man bortom de grå molnen, så hör man de här militärflygen där uppe fara runt. Det var ju lite så att okej, nu, det är något annat nu liksom. Det var lite märklig känsla tycker jag.
Mm.
Så att, och de är ändå, de, jag tror inte de är mottagliga för att... De är ju inne på det här med NATO på något vis, men det, dock vänstern var ju inne på att nej, men vi vill inte ha NATO, liksom fred mera så då, okej. Okay? Men högern känns som de är inne på att jo, vi måste, och då tänker jag, men vi har, alltså vad jag, det är inga rysktalande som jagas eller liksom så i Finland.
Nej, nej.
Så det är ju inte det här ukrainska utgångsläget där rysktalande blev liksom utmålad som någon slags grupp som skulle angripas, men, och det sker ju inte i Finland, så jag vet inte, men de har nog liksom trissat upp det här med att pengar ska investeras till krigsmateriel och de var ju, de här kvinnorna på kvällen var så, de sa, de var ju så bekymrade över att de andra länder och Sverige inte ställer upp med så mycket folk, för att finnarna, de är redo liksom, till sist är finner liksom.
Mm.
Så tänker jag, men vänta nu, ni har ju redan så tajt liksom, har ni råd att prata så vitt och brett om ännu mera pengar till det här krigsförberedelser? Mm. Det är bekymmersamt på något sätt, men hur de är, jag vet inte.
Ja,
jag hoppas ju på diplomati.
Ja, jag tidigare har ju pratats om att, eller tidigare från ryskt håll, att man ju varit intresserad av, innan Sverige gick med i NATO och innan Finland också gick med i NATO, så var man ju intresserad av från ryskt håll att just Sverige och Finland ska ha ett starkt försvar. Gärna ett gemensamt samarbete också.
Mm.
För ryssarna har ju alltid varit intresserade av att ha en liten buffertzon. Norge har ju varit NATO-land mycket längre tid. Och att ha en liten buffer då, om Finland och Sverige skulle gå och samarbeta utanför NATO då, helt enkelt, och bilda en buffertzon, så skulle ryssarna inte behöva vara oroliga just norra del, nordöstra, på nordöstra fronten. Eller ja, deras nordvästra fronten. Ja. Men det har ju då inte varit möjligt nu i och med att Sverige då och Finland går med, har gått med i NATO. Då.
Ja.
Så det innebär ju också mer oroligheter. Och då röstar man ju också just, inte för att tidigare har ju alltid varit, man säger det att man ska ha ett starkt försvar så att andra länder runt omkring ska veta att här kanske vi inte ska göra någonting där, för att då kommer det hända saker.
Ja.
Så att det är liksom ett preventivt militärt projekt man har då. Eller,
ja.
Militären är då, man har det preventivt för att förhindra att andra skulle gå till anfall. Och det är liksom det är den effekten man skulle få då, både västerifrån och österifrån. Men nu, istället då för att rösta för att visa att man har ett starkt försvar, så verkar det som att nu röstar man för att föregå då ett eventuellt anfall österifrån.
Ja.
Så då är då redan utgångspunkten är då att det kommer att bli konflikter.
Ja.
Och inte det ett sätt då helt enkelt att bara för att det, man eskalerar helt enkelt situationen och förvärrar,
ja,
oroligheterna.
Jo, det är klart. Jag pratade både med vänster- och högerfolk om det här med DCA-avtalet bland annat, som ger ju rätten att USA kan placera, jag är inte specialist här, men de kan, vad jag förstår, placera kärnvapen på de här punkterna. Ja, det är det 13 stycken i Finland, 17 i Sverige, tror jag.
Ja, ja.
Och som då kan bli liksom misstänkta mål för Ryssland att ge sig på, om det är någonting. Men mitt intryck var att de flesta hade inte koll, precis som i Sverige, vad är DCA-avtal för någonting. Det visste de inte riktigt. Men det var både, ja, framförallt vänstern, var ju bekymrade om att hur snabbt det hade gått att plötsligt bli NATO-anslutna. Som jag upplevde likadant i Sverige, att oj, det här gick ju, oj liksom, vad det här hände snabbt, och inga diskussioner desto mer. Men att, ja, så uppmålar man det här stora hoten, och det lever ju på i Finland, då är det liksom oj oj oj, de kan, och men jag saknar ju liksom diskussion, fredssamtal, det tycker jag väl, det är väl alltid, oavsett vilken sida man liksom hela tiden försöker driva fram, att men låt oss prata om fred, vad finns det för möjlighet, okej, okay, de håller på och bråkar och krigar och det är alldeles hemskt allting, men någonstans måste man hela tiden försöka tänka fred och behålla folk i liv, och så det är ju helt bisarrt liksom nu, 2000-tal Europa liksom, att ens liksom, jag menar, liksom ha ihjäl sina grannar. Så det är helt så jättekonstigt att det sker överhuvudtaget. Är vi inte mer civiliserade än så här? Att det blir så här, fort som tusen börjar liksom jobba för att fred, fred, fred. Hur? Varje dag går. Varje dag är det liv att rädda. Men jag är kanske väldigt naiv och okunnig, så att jag viker mig för...
Ja, nej, alltså, jag vet inte det. Det är ju ett ämne det också att prata om, och vi kanske glider ifrån lite grann.
Ja, men vare sig du eller jag är ju specialister, ja, så du är bara...
Men vi kan väl åtminstone vara överens om att det är en väldigt orolig utveckling som vi ser, och risken är att mycket av det här kommer att eskalera, särskilt nu när vi ser då vad som händer, utan att gå in på det mer i detalj, så ser vi också vad som händer i Mellanöstern och i Syrien och det är mycket oroligheter.
Kan det vara så att om pengarna tryter, om det inte finns mera pengar att hämta ur det offentliga, och att det skulle lugna ner läget överlag lite, att jag menar, det finns inget, alltså om det inte finns pengar att hämta, då kanske landet blir mindre intressant att, ja, liksom pusha på åt något håll, eller jag vet inte, förstår du hur jag menar liksom?
Ja, jag tror jag begriper lite grann hur du tänker där. Men det är oftast också så, är det inte lite så, jag tror det är historiskt sett, att det är i oroliga ekonomiska tider som konflikter ofta dels uppstår,
men också
att de, ja, eller det, men att de uppstår, och även att det också kan vara i en eskalerande effekt just på konflikter, va? Att flytta problemen från de ekonomiska problemen i hemlandet, flytta dem till att fokusera på något annat, som exempelvis krig. Som man kunde se till exempel i Sovjetunionen, att när man fick problem med ekonomin tänkte man att nu måste vi expandera västerut.
Men här, i så fall är det ett misslyckande på den finska sidan, skulle man, om man följde den tankegången, att om tanken är att bryta ner ekonomin och få folk att flytta fokus till kriget, så tror jag de misslyckas därför att jag tycker att finnarna är nog så medvetna i vardagen om sina ekonomiska utmaningar, så att de håller fortfarande, de har starkt fokus där och parallellt fokus på det här med krigsfinansiering, krigsrisker. Så det känns som det går lite bredvid. Där finns ju då i så fall ett misslyckande att åtminstone inte ännu kunna styra befolkningen till att bli desperat och ta till vapen bara för att det finns inget annat. Hoppas att det aldrig kommer, men...
Ja, men hoppet brukar man ju säga, det är det sista som lämnar människan, är det inte så? Och vi kanske ska göra så att nu har vi suttit här och pratat några minuter och ganska länge och vi har kommit in, det var ett trevligt samtal här i början och det har det varit under hela tiden. Men det blev lite tråkigare, mer oroliga ämnen här på slutet och jag tänkte att vi kanske ska avsluta det här första avsnittet av den här podden genom att säga någonting positivt. Och då tänkte jag så här att vi kan gå tillbaka till det här. Vad kan vi lära oss, tror du, utav vad du har upplevt här nu under den här helgen i Finland? Vad kan vi ta med oss?
Jag tycker att vi kan ta med oss att vi ska kunna fortsätta jobba på att förankra oss med varandra som medmänniskor och tala med varandra om olika lösningar. Inte bli för emotionella och låsta, utan försöka ha hjärtan öppna för... försöka prata åtminstone om saker och framförallt när problem kommer utifrån, ovanifrån, så låt oss hålla ihop till så långt det bara går.
Ja, och ett exempel på det såg vi också förra veckan när vi var ute på en manifestation för Alternativ för Sverige. Det är ju så att det här 30 november så har vi ju alltid haft ett högtidhållande i många, många år tillbaka nu, och eftersom andra organisationer har snäppt ifrån sig stafettpinnen så har ju Alternativ för Sverige tvingats att ta över den helt enkelt och hålla liv i den här traditionen. Och där kan man ju se ett exempel på, eller min personliga upplevelse i alla fall, därför att jag hade ju några uppdrag inför det här tåget då helt enkelt som skulle gå från Riddarholmskyrkan till Kungsträdgården, till Karl XII statyn. Så det var ju då att leverera helt enkelt glögg som skulle bjuda, och det gjorde vi också, bjöd åhörare och deltagare på plats. Mycket trevlig tradition som vi haft nu under den här tiden som AFS då har hållit i detta. Men också att leverera högtalarsystem och även en krans som partiledaren då skulle lägga ner på vid statyn. Så det innebar då i och med att jag var bilburen, så innebar ju det att jag först fick åka till Riddarholmskyrkan då. Och trafiken var, det var lite avspärrningar här och där tyvärr som gjorde att det drog ut lite på tiden. Så att där fick jag lämna kransen och sen åka tillbaka till Kungsträdgården och lämna utrustningen och lämna glögg och lämna ett par personer där då.
Mm.
Och sen åka iväg tillbaka Riddarholmskyrkan igen då för att ansluta, där det inte heller fanns någon parkeringsplats. Så själv missade jag ju hela det här tåget andra året i rad, vilket är väldigt tråkigt för mig då. Men det viktigaste tycker jag ändå var att det blev genomfört. Och jag är helt säker på att de som var där ändå tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Och efter att många om och män och efter att ha hittat en parkeringsplats och få promenera en bit, så kom jag ändå till platsen till slut och fick höra slutet av partiledarens tal där. Och ändå umgås med en del partikamrater och andra personer som deltog på plats. Och det var ju ändå en mycket trevlig upplevelse, och man får vara glad över att det inte var så otroligt kallt heller den 30 november i år, så att man slapp förfrysa fötterna den här gången.
Kan man se det här som en hyllning till svensk historia?
Ja, men det tycker jag väl ändå. Och det här är ändå då ett sätt då att hylla en kung som ändå lyckades avvärja då så att säga ett anfall mot Sverige och föregår det då helt enkelt genom att istället angripa. Och sen kan man ju då såklart, man kan ju ha ett långt program som kan handla om hela det här agerandet och vad som hände och den här kampanjen som Karl XII då helt enkelt hade senare mot Ryssland då. Många tyckte att man gick lite för långt, och det är ju så att ibland kan det vara så att man styrs ju mycket av känslor. Och ibland styrs man mycket av det sunda förnuftet. Och det är klart att inom politiken och när ett land ska styras, så måste ju alltid det sunda förnuftet gå före de egna känslorna. Men så är det så att vi människor, vi styrs också av känslor. Och det kanske är så att ibland så känner man att den här personen och det här landet har verkligen gjort någonting författningsvidrigt helt enkelt. Och planerat ett anfall mot oss, och du ska de straffas hårt. Och risken är då helt enkelt att man att man riskerar alldeles för mycket och att man till slut ja, förlorar mer än vad man egentligen hade att vinna. Men jag tycker ändå att det är värt, för utan den insatsen som vår kung då under den tiden genomförde, så hade vi kanske inte suttit här nu och pratat svenska. Då kanske hade talat ett annat språk
i den här podden. Pratat ryska här.
Exempelvis då.
Ja, vem vet.
Eller om det hade varit turkiska kanske. Man vet aldrig vad som hade hänt. Ja, om Ottomanska riket hade kanske gått fram istället då. Men det var i alla fall en trevlig upplevelse. Det som jag såg där i hela. Men det här visar ju också ändå att när man är engagerad för att... när man är engagerad för sitt land så är det viktigt också att... att man släpper fram människor och folk som är sugna på att göra någonting.
Mm.
Och jag hoppas att våra poddar här och hela den här hemsidan sverigeradan.se ska leda till inspiration för de som besöker sidan och för de som lyssnar på våra poddar.
Mm.
För det är ändå så i förlängning att det vi behöver, det är fler människor som är med och engagerar sig för sitt land. Och främst då för Sverige som vi ändå sitter här och representerar.
Mm.
Även om vi nu har pratat väldigt mycket om vårt grannland här i Finland. Men det har varit ett positivt samtal och vi får väl ha en förhoppning om att våra program ska vara intressanta och givande för våra lyssnare.
Väcka samtal, eller ja, väcka tankar och samtal med vänner och bekanta och sådär.
Så kanske. Att jag, David, jag får tacka dig, Annie här, som har suttit med. Och jag får tacka er lyssnare som har orkat stå ut med oss. Och vi får säga att vi hörs säkert återigen. Och vi ska försöka att lägga ut program nu här på sverigeradan.se frekvent. Har vi några avslutande ord som vi skulle vilja säga?
Nej, men tack till dig, David, för att du genomför det.
Så på återhörande, kära lyssnare.
Ja. Hej då.